känns väldigt gott att få vara här tillsammans med er och dessutom redan har fått delat en gudstjänst. Johan och jag satt och funderade när jag var i kontakt med honom vi skulle göra om jag skulle predika över samma text och så kunde ni få jämföra predikningarna. Men jag bestämde mig för att jag inte skulle göra så, utan jag kommer att utgå ifrån en text i också Johannes evangeliet, men ett par kapitel fram, den som handlar om den samariska kvinnan. Och som ju också finns med i en av årgångarna i kyrkoårets om livets källa. Så jag hoppas att den här predikan på något sätt ska kunna vara en fortsättning eller ge ett perspektiv till på det som Johan talade om i TV-gudstjänsten förut. Och jag heter som sagt Per Arkbro. Jag har sedan 1 november varit anställd i Missionskyrkan i Vänersborg. Har tidigare drygt 12 år varit pastor i Södertullskyrkan i Uddevalla. Och folk brukar fråga mig, har du flyttat nu? Och då brukar jag säga att nej, det har jag inte. Jag har bara bytt församling. För jag bor kvar ute i Laneryr, ute i skogen i ett litet rött torp. Och jag kommer återkomma till det där lilla röda torpet så småningom. Och jag är avskild i baptistsamfundet en gång i tiden. Så att vi kunde ju nästan ha hört till samma samfund om vägarna hade tagit på ett annat sätt. Men nu är jag ju medarbetare i Ekumeniakyrkan. Den kyrkosamfund som har bildats av Missionskyrkan, Svenska baptistsamfundet och Metodistkyrkan i Sverige. Så vi är ju faktiskt Sveriges yngsta kyrkosamfund. Har funnits sedan 2011. Och så får jag vara här och se er. Jag har gått förbi den här kyrkan många gånger, eftersom jag har min svägerska boende på andra sidan järnvägen. Men jag har fått kommit in i det och det känns väldigt bra. Så jag hoppas att vi ska få en god stund tillsammans. Jag ska läsa för från Johannes 4 om den samariska kvinnan. Och där kan vi läsa så här ifrån vers 5. Han måste ta vägen genom Samarien och kom där till en stad som heter Sykar, inte långt från den mark som Jakob gav sin son Josef. Där fanns Jakobs källa. Jesus, som var trött efter vandringen, satte sig ner vid källan. Det var mitt på dagen. En samarisk kvinna kom för att hämta vatten. Jesus sa till henne, ge mig något att dricka. Lärjungarna hade nämligen gått bort till staden för att köpa mat. Samariskan sa, hur kan du som är jude be mig om vatten? Jag är en samarisk kvinna. Judarna vill inte ha något med samarierna att göra. Jesus svarade henne, om du visste vad Gud har att ge och vem det är som säger till dig, ge mig något att dricka, då skulle du ha bett honom och han skulle ha gett dig levande vatten. Kvinnan sa, Herre, du har inget att hämta upp det med och brunnen är djup. Varifrån tar du det levande vattnet? Skulle du vara större än vår fader Jakob som gav oss brunnen och själv drack ur den liksom hans söner och hans boskap? Jesus svarade, den som dricker av det här vattnet blir törstig igen. Men den som dricker av det vatten jag ger honom blir aldrig mer törstig. Det vatten jag ger blir en källa i honom med ett flöde som ger evigt liv. Kvinnan sa till honom, Herre, ge mig det vattnet så att jag aldrig blir törstig och behöver gå hit efter vatten. Jesus sa, gå och hämta din man. Kvinnan svarade, jag har ingen man. Jesus sa, du har rätt när du säger att du inte har någon man. Fem män har du haft och den du nu har är inte din man. Där talade du sanning. Kvinnan sa, Herre, jag ser att du är en profet. Våra fäder har tillbett Gud på det här berget. Men ni säger att platsen där man ska tillbe honom finns i Jerusalem. Jesus svarade, tro mig kvinna. Den tiden kommer då det varken är på det här berget i Jerusalem som ni ska tillbe fadern. Ni tillber det som ni inte känner till. Vi tillber det vi känner till eftersom frälsningen kommer från judarna. Men den tid kommer, ja den är redan här, då alla sanna gudstillbedjare ska tillbe fadern i and och sanning. Ty så vill fadern att man ska tillbe honom. Gud är ande. Och de som tillber honom måste tillbe i ande och sanning. Kvinnan sa, jag vet att Messias kommer, alltså den smorde. Och när han kommer ska han låta oss veta allt. Jesus sa till henne, det är jag, den som talar till dig. Amen. Vi ber tillsammans. Jesus, tack för att vi får dela ditt ord idag. Tack för att vi får vara inför dig. Och tack för att du vill tala till oss. Och jag ber om att det här bibelordet skulle kunna få tala in i våra liv med det som vi behöver höra. Jesus Kristus, kom med din heliga ande. Välsigna oss var och en och låt oss få ana att här är du. Amen. Jag har den här veckan fått varit på fortbildning tillsammans med 350 medarbetare i Ekumeniakyrkan. Vi har varit i mina gamla hemtrakter, inte Karlstad men uppe i Sunne på Selma Spa. Och det har ju varit en fantastisk förmån. Vi har inte bara suttit vid poolen, även om jag en kväll faktiskt blev utlåst, för vi satt och pratade på pastorer för länge ut hos poolen, och när vi skulle simma in så hade de låst igen dörren. Och det var väl lite tufft. Men bortsett från det så har vi varit på fantastiska gudstjänster och seminarier. Och vi har jobbat den här veckan med det som är vår kyrkas vision. En kyrka för hela livet där mötet med Jesus för Kristus förvandlar mig, dig och världen. Alltså det där som vi fick möta i kartongerna kring hur Jesus förvandlar. Det har vi pratat om, samtalat om, lyssnat till. Talat om Jesu förvandlande kraft och reflekterat över vad betyder det för mig? Vad betyder det för min nästa, för vår kyrka och för vår värld? Och den här texten som vi har hört idag, den handlar ju om en kvinna som blir förvandlad. Jag pratar om att jag bor i ett litet torp ute i skogen mellan Uddevalla och Vänersborg. Och vet ni vart Laneryr är? Då kan ni placera in mig ungefär på kartan. Jag brukar alltid säga till alla som jag möter att om du har vägarna förbi så titta gärna in. För det är aldrig någon som har vägarna förbi oss. Vi köpte det huset när jag arbetade i Uddevalla. Och vi lever där ute och det har blivit som en källa för oss. De där dagarna när det har varit alldeles för mycket. Och jag på exempelvis på våren glider hem med bilen, öppnar dörren. Och så har jag kören som sjunger ute i skogen. Och så är det ingenting som stör. Inga bilar eller någonting sånt. Och jag kan känna att det där är en oas som Gud har gett oss. Och vi behöver ju sådana där oas ibland. Det där som är källor i livet. Jag har vatten, eget vatten ihop med min granne. Han är VVS-are. Jag tycker det är en fantastiskt bra kombination. Han har dessutom pumpen vid sitt hus. Men vi vet ju att det där när det är liksom på väg och blir lite dåligt väder, då behöver man förbereda sig så vi tappar upp så att vi har lite friskt vatten det där när strömmen går, när man bor så där ute i skogen. För det andra vattnet som vi har runt omkring oss, som ibland kan vara väldigt mycket, är ju inte tjänligt för oss att dricka. Det kan liksom inte släcka vår törst. Och våran text idag handlar ju om det som är vår törst. Och jag kan ibland när jag tittar ut över vårt samhälle, det samhälle som vi lever i, och funderar på vad gör vi i vårt samhälle för att släcka vår törst? Och då tänker jag kanske inte framförallt på det där som kvinnan vid brunnen först tänker på, det där när man är liksom törstig i kroppen, utan det som är våran själsliga törst. Jag kan tycka mig se ibland när jag tittar ut att det finns på något sätt en tomhet i våran samhälle som gör att jag liksom många andra stressar igenom livet och försöker att hitta sätt att döva en tomhet som vi känner inom i oss och som är en form av törst. Jag har vänner som tydligt dövar den med alkohol och som idag kämpar med att bli fria från sitt missbruk. Jag har vänner som jag tydligt ser dövar den med att handla mer än vad man egentligen behöver. Eller att renovera sitt kök, för det kändes som att vi skulle behöva ett nytt kök just nu, fast det gamla ju egentligen fortfarande var i funktion. Vi försöker att aktivera oss för att döva någonting som vi bär inom oss. För jag tror att Gud har lagt i oss en törst för att vi ska kunna längta efter det som är vår skapare. Men jag tror inte att vi alltid finner vägen. Den här texten som vi har läst idag, den har jag läst hur många gånger som helst. Och ibland så tycker jag att jag kan den där texten. Men den fascinerar mig varje gång. Det där när de sitter och talar där vid brunnen om den vardagliga törsten. Och när jag läser texten så tänker jag, lyssnar inte Jesus på den här kvinnan? Alltså de pratar vatten och törst. Och kvinnan frågar vad Jesus ska ta upp det där vattnet ur källan. Och så börjar de prata om något annat och så säger han att han har levande vatten. Ja, men kanske att han lyssnar på henne. Och så säger hon, ja, men om du har det där levande vattnet som kan släcka all törst, då vill jag ha det. Och så är det som att Jesus slutar lyssna på henne och tar ett helt annat spår. Kvinnan frågar efter en källa som kan släcka hennes törst. Där hon inte behöver gå och hämta vatten. Och så frågar han, hör du, hur har du det med dina män? Och det känns, men Jesus, hur tänkte du nu? Skulle du inte ge lite tröstande ord? Har du inte hört hennes längtan? Om vi går ett kapitel tidigare, Johannes 3. Jag tycker det är spännande med Johannes 3, kapitel 3 och 4. Det är ju två möten. Det ena sker på natten. Det här mötet som vi har läst om, det sker på dagen. I det nattliga mötet, då är det Nikodemus, den lärde mannen, som smyger till Jesus. Och så för de ett samtal om vad det är att födas på nytt. Och det mötet känns på något sätt sannolikt. Alltså två judiska män som samtalar om livet. Mötet med den här kvinnan är ju mer osannolikt. Och det markerar ju texten tydligt. Att Jesus, en judisk man, talar med en samarisk kvinna. Och så verkar hon dessutom ha problem med karlar. Ska det vara ett möte för Jesus att vara i? Två olika möten, men de verkar handla om samma sak. Hur ska min inre törst släckas? Jag har haft förmånen att få möta anonyma alkoholister, AA. De som är en del av det som man kallar tolvstegsrörelsen. Och jag har fått mött både alkoholmissbrukare som försöker att hitta en väg ut ur missbruket. Och jag har mött anhöriga till missbrukare. Och de verkar ha funnit en nyckel, en källa till frihet från sitt missbruk. Och det är två saker som jag har sett att de möter där och som ger dem kraft. Det ena är Gud som är större än mig själv. Och det andra är ett ärligt liv. Ärlighet över misslyckande och tillkortakommanden. I en kyrklig kontext så skulle vi kalla det för syndanöd och omvändelse. Och de verkar ha hittat en nyckel som jag tror att vi som kyrka ibland har tappat bort. En annan sån källa som jag har funnit, det är det som kallas för andlig vägledning. Där har jag fått lära mig att börja lyssna in i mig själv med ärliga ögon. Och jag har fått be Gud om att ge ljus in i mitt liv så att jag kan se vad det är jag bär i mitt inre. Och där i mötet med Guds nåd och jag rannsakar mitt hjärta, har jag sett hur oändligt stort behov mitt är att få del av Guds barmhärtighet. I det där mötet så har Bibeln på nytt blivit en källa för mig. Jag som är liksom uppvuxen med den från barnaålder och som tycker att jag kan berättelserna. Det har gjort att jag kunnat läsa Bibeln ärligare. När jag kommer till texter idag som jag gör mig frustrerad, så säger jag det till Gud. Säger Gud, jag får inte ihop det här. Jag tycker den här texten är jättejobbig att läsa. Och det händer någonting i mitt möte med Gud när jag vågar vara ärlig att den här texten, den ger mig inte bara goda saker. Jag kan bli arg när jag läser vissa bibeltexter idag. Jag tillåter mig det. Jag kan tycka att Bibeln ibland är trångsynt. Och jag tillåter mig det och jag samtalar med Gud ärligt om det. Och det händer något med min relation till Jesus. Det är som att den där ärligheten hjälper mig att förvandlas. Jag har gjort en resa de sista 15 åren. En resa som ibland har varit smärtsamt och det har fått gjort upp med en del av både mitt liv och mitt sätt att se på mig själv och mitt sätt att möta bibeltexterna. Och det har varit en smärtsam men befriande resa. Jesus Kristus är min källa. Jesus Kristus är vår källa. Tillbaks till den samariska kvinnan. Hon uttrycker sin djupa längtan. Och Jesus belyser hennes liv. Han belyser hennes destruktiva beteenden i relationer till män som är hennes bekymmer. Och jag fascineras av att hon inte reser sig upp och går därifrån. Någonting lockar henne att stanna kvar i det som måste vara så smärtsamt att höra. Det där mötet med Jesus möter hennes törst. Och hon kanske ser på sitt liv på ett sätt som hon inte har sett förut. I det där ärliga mötet med Jesus händer något med henne. Idag predikar vi ju som sagt var i våra varandras kyrkor och jag vet att man gör det i det som har varit hemma för mig i Uddevalla. Och på något sätt så försöker vi med det där lilla svara på Jesu förbön om enhet i hans kropp. Jag har bott i Uddevalla i 12 år och jag fick lära mig att där har det inte alltid varit så enkelt med ekumeniken. Uddevalla och Bohuslän är lite speciellt, även om det inte är långt bort. Och det har funnits en djup splittring och en ovilja till varandra under lång tid tillbaka. Och jag har fått höra fullständigt osannolika berättelser på hur man sett på varandra som kyrkor. Och så började vi en resa i Uddevalla för att försöka närma varandra som kyrkor. Och det var ingen lätt resa, men vi bestämde oss för en sak, att vi sätter Jesus i centrum. Och det andra som vi bestämde oss för, det var att försöka vara ärliga mot varandra i respekt. Och för första gången när vi satt tillsammans, kunde de där prästerna som inte klarade av ett kvinnligt ämbete faktiskt sätta ord på det? Och vi andra som inte förstod, de kunde få sätta ord på och säga, vi förstår er inte, men förklara för oss. Eller det där med att fira nattvard ihop, hur vi skulle kunna göra det utifrån våra olika traditioner och synsätt. Och det var samtal med mycket gråt, mycket smärta. Men Gud gjorde någonting med oss som gjorde att det som inte hade skett på många, många år, nämligen att vi delade nattvardsgemenskap med varandra, blev en tradition. Och idag i Uddevalla så kan man inte fira in det nya året utan att man träffas tillsammans, alla kyrkor, och firar nattvard ihop. Och det är till och med så, vilket vi hade svårt med de första åren, men som jag gläds med, att nu har också kvinnorna lett nattvarden, vilket var ett långt steg för några av oss i gemenskapen. Och vi har hittat vägar med Jesus Kristus i centrum när vi har vågat möts i ärlighet. Gråten och ärligheten, samtalet har gjort att vi hittar den helare väg i Kristi kropp. Texten idag handlade om det som Nikodemus och Jesus talade om, att födas på nytt. Och jag tror att vi kan behöva göra de resorna många gånger i vårt liv. Ibland får man vara med om det där när någon människa bara förvandlas så där. Och så ser man, det har hänt något sen igår. Och för andra av oss är det en resa som vi får göra under lång tid tillsammans med vår Herre. När vi kan titta tillbaka och se, det har hänt något med mig. Jag är inte samma människa som jag var för 10 år sedan. Därför att Gud har förvandlat mig på vägen. Kvinnan vid brunnen, någonting hände med henne. Hon, jag tycker det är så fascinerande, Johannes beskriver, hon lämnade krukan. Hon tog inte ens med sig krukan och gav sig ner till stan. Och så kommer hon ner, och vad säger hon när hon möter folket? Han har sagt allt som jag har gjort. Kan han vara Messias? Hon uttrycker ärligheten, sanningen om sitt liv. Men hon anar också en tro på att jag har mött Messias. Hon har blivit avklädd och det har befriat henne. Och Jesus har klätt henne på nytt. Han har mött hennes törst. Precis som Jesus vill möta det som är din och min törst. Och det spännande är ju att när vi läser fortsättningen så visar sig att denna kvinna i sin ärlighet blir vägen för att fler upptäcker denna Jesus Kristus och låter sig förvandlas. Hennes sökande, hennes ärlighet och Jesu förvandlande kraft ger henne ett nytt liv. Mötet med Jesus Kristus kan förvandla mig, kan förvandla dig och vår värld. Det ser jag att texten berättar för oss idag. Jesus, tack för att du vill komma till oss med din förvandlande kraft. Amen.